En podcast från Aftonbladet.
Piper's Tech Team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus, spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
Det är tisdag morgon, då vet ni vad det innebär. Välkomna ska ni vara, ni som lyssnar och tittar på Hockeymorgon, där vi har mycket att prata om här i studion med Robin och Johanna. Välkomna ska ni vara hit igen.
Ja, tackar.
Hoppas läget är bra med er. Mm. Ja, nej. Det var lite elak. Ja. Det kommer en följdfråga lite senare. Jag tänkte först summera lite vad vi ska prata om.
Ja. Ja.
Vi ska ju prata då dels om din gamla klubb, AIK, som tyvärr då får lämna SDHL. Också notera den småländska Grand Slammen i de olika hockeyallsvenska kvalen. Mm. Och sen har vi en otroligt spännande slutomgång i SHL. För det finns ju ändå några matcher där som lever lite sitt egna liv. Mm. Med tanke på hur det ser ut i tabellen. Och sen ska Magister Lagos också betygsätta SHL-tränare.
Exakt, ge facit.
Ja. Nej. Satt du hemma med en sån här röd betygspenna och
markerade? Ja, exakt. Så var det. De har skickat in lite underlag och jag fick rätta det, som sagt. Och sen så ge någon slags slutbetyg.
Vi får se hur hård, eller för den delen frikostig, du har varit med betygen. Sen får Robin kanske då reagera som den elev och mentor han är.
Ja, exakt.
Man vet ju att det kan bli en del reaktioner på listor allmänt och betyg.
Listor och betyg berör ute i landet, minst sagt. Det och kröniker om skidåkare.
Ja.
Där har du.
Där är någonting som brinner. Ja, nej, men det är mitt mål kanske, att beröra.
Och ryttare som vinner priser.
Hästar som vinner.
Ja, det är hästarna som gör jobbet.
Så är det också. Vi lämnar hästarna, vi lämnar skidorna och håller oss till hockeyn istället. Om vi börjar då med det deppiga. Och då, alla som inte har koll, du har ju en lång historik som spelare i AIK. Du har ju följt laget nu när du har lagt av. Hur känslomässigt investerad har du varit här i AIK-situationen den här säsongen?
Usch, alltså alldeles för mycket, om man ska säga. Det är ju jobbigt, det vet väl vilken sport som helst. När man följer ett lag och det inte går så som man vill. Men det kanske är lite jobbigare att veta mycket. Alltså i och med att man har varit snart ett decennium i klubben. Och känna lite att det är på väg ut för liksom, hur mycket man än vill förändra det. Sen var det ganska jobbigt, som jag sa förra avsnittet, att inte liksom kunna vara på isen ändå. För att det är ändå där man kan påverka i slutändan. Men är jättetungt.
Är du en sån person som kan se ändå att så här, det kan föra någonting gott med sig ändå på sikt? Eller är det bara liksom superdepp?
Alltså, normalt sett så hade jag kunnat se det. Men med tanke på det icke-stödet som AIKs damsektion har, alltså i föreningen, så tror jag inte att det är omedelbart för någonting gott med sig. Men om man kan rannsaka sig själv tillräckligt mycket för att förstå vad man behöver göra, alltså om man beslutar sig för att ha ett elitlag på högsta nivån, då kanske man kan börja bygga om och göra det långsiktigt. Men det krävs ju att man faktiskt gör mer, och det är inte bara ekonomiskt utan det är på många olika
perspektiv. I vägskålen då, i ena skålen, är det här slutet för AIK Hockeydam, alltså som elitlag, eller är det starten på någonting nytt?
Alltså det finns ju två svar, det är svårt, men jag hoppas ju att det är starten på någonting nytt, för att ha ett jättebra hockeygymnasium, har producerat ändå många bra egna spelare, och har varit, ja men sen starten 98, en klubb som fram till egentligen SDHL start 2015 många velat spela i, och innan Luleå liksom började sin storhetstid så var det ju vi och sen Kamla Nacka som hade flest SM-guld. Så det finns ju någonting att bygga på, både kulturellt och liksom i nutid. Men ja, det krävs en liten rannsakning. Så jag hoppas att det är en ny start, men det kommer inte vara lätt.
Nej. Ja. Vi ska nämna såklart och gratulera HV71 och Skellefteå då, som vann då mot AIK respektive SSK. Vad har du att säga om de här dubbelmatcherna och de lagen som då tar de här platserna, de som åker ur?
Ja, men det finns jättemånga klubbar nu i NDHL, som det heter, den svenska andra ligan, som satsar väldigt hårt. Skellefteå har varit i kval, om jag inte har fel, 7 år i rad. Så att det har ju varit en lång resa, men de har verkligen satsat hårt. Och många av de här klubbarna...
Misslyckade kval?
Ja. Och man står ändå väldigt tufft eller liksom hårt bakom sitt damlag och vill ha ett lag i högsta ligan. Så alltså man har ju byggt strategiskt under många år. Så att de är väldigt, väldigt välförtjänt utav platsen skulle jag säga. Och Södertälje, även de har jobbat liksom, väldigt hårt med att bygga sin trupp. Men kanske har lite längre tid kvar. Och sen många, många andra lag som också har gjort det väldigt bra. Stort grattis till dem i alla fall. Väldigt kul att få spela högsta ligan och kul med lite rullians även om ja, det var surt att det var på AIKs bekostnad.
Så är det. Vi gratulerar de två lagen igen naturligtvis. Lycka till nästa säsong i högsta ligan. Robin skickade vi till Djurgårdens informationsmöte igår.
Ja.
Var du där eller?
Ja,
du var där.
Det var jag.
Du, hur står du till med de finanserna i föreningen?
Ja, men det är ju tufft. De är ju ganska tydliga med att de samlar in privata bidrag just nu för att de vill ha in 30 miljoner som ska investeras här över 3 år för att föreningen ändå ska kunna bedriva verksamheten på en någorlunda hög nivå. För att intäkterna som finns i Hockeyallsvenskan är ju för låga. Alltså 5 miljoner kronor i tv-pengar räcker inte särskilt långt för en förening som Djurgården Hockey med en juniorsida, en damsida. Alltså ganska mycket ambition och Niklas Wikegård var ju på infomötet också, även fast han inte har börjat jobba för Djurgården. Och han pratade också om att man inte får börja tumma på organisationen, att det är där man tar bort pengar hela tiden. För då är man helt plötsligt inte, förr eller senare är man ju inte en större klubb än något annat. Liksom. Utan det, man måste ha liksom, de bästa tränarna.
Och vi som har följt liksom, Stockholmshockeyn i många år, är inte den där liksom, berömda pengahoven framme liksom, varje säsong?
Ja, det finns ju inte förutsättningar i Stockholm för att bedriva elitverksamhet i ishockey. Tyvärr. Det måste hela tiden komma från folk med stora hjärtan och ännu större plånböcker. Och så är det.
Har du någon bedömning kring hur, liksom, hur många år har ett lag som Djurgården liksom, råd att ligga kvar i Hockeyallsvenskan?
Nej, men alltså, man skulle väl alltid överleva hur länge som helst egentligen. Det är jag inte orolig för. Och de säger också att elitlicensen är inte i fara. Men frågan är hur länge man kan spela där innan det till slut bara är liksom klubbmärket som är kvar och inte så mycket en grund av vad man en gång var. Liksom, AIK har ju nästan varit där i perioder där man liksom budgetmässigt inte har varit större än några av de minsta lagen i Hockeyallsvenskan.
Ja, men precis, det känns ju som att AIK med sin historik under 2000-talet har haft en mer liksom hockeyallsvensk kostym än vad Djurgården haft exempelvis.
Ja, absolut. Och alltså, det är väl det man har lite sett till liksom, ja, men egna intäkter, alltså sponsor, pengar som kanske inte kommer liksom, direkt från hjärtat, där man har någon slags affärsmässigt avtal. Och sen, ja, men framförallt AIKs stora problem har väl varit publiktillströmningen de senaste säsongerna. Och det går ju ganska fort om man har SHL-ambitioner, alltså med spelare liksom, budgeten då, eller lönebudgeten, till att inte ha säkrat intäkter när man är placerad i Stockholm. Mm. I och med att det är så jäkla dyrt liksom, på hovet att bedriva en verksamhet.
Ja, jag tror inte många som följer hockey ut i landet förstår att liksom, när AIK och Djurgården säljer popcorn på matcherna går inte pengarna till AIK och Djurgården. Mm. Alltså det, och Niklas Wikegård sa det på mötet att Stockholm är Europas största hockeyhuvudstad. Alltså, men varken Djurgården eller AIK har ju en träningsanläggning.
Nej, precis.
Alltså bara en sån sak att, och det måste man få bygga för att kunna bedriva elitverksamhet. Och där, för 20 år sedan var det tal om att Djurgården och AIK skulle ha en ihop, men det blir liksom aldrig av.
Mer om Hockeyallsvenskan lite senare i programmet. Vi tar en titt på Silly Season. Det börjar bli lite sådana tider också. Vi noterar att Johan Svensson på Expressen, Mr. Madhawk, som ni såklart känner till, har ju berättat om den kanske coolaste övergången som eventuellt är på väg att bli av.
Ja, verkligen.
Ja, det är mycket rykte nu. Är ju Nick Shore.
Ja.
Från HV till en rivalen då i form av Linköping.
Det är många fel här och många rätt för oss som inte är så känsligt med så involverade i de här lagen. Men ja, det kan ju sticka lite i ögonen att den här övergången händer just nu till just det laget, men kul.
Och gör Nick Shore lite sådär halvdana insatser i kvalet nu mot Oskarshamn så kommer han att få veta att han lever.
Ja, så är det ju verkligen. Men en duktig spelare som kommer stärka ett bra Linköping.
Ja, det är en tung värvning. Ingen snack om det. Och jag förstår, alltså det är också extra känsligt i och med att ett kval stundar för HV.
Ja. Men kan det vara så att det ändå, för det är ju den första center i HV, kan det vara så att det finns någon klausul där att skulle HV klara sig kvar så kanske inte det här blir av? Kan det vara en sån typ av övergång att han liksom safear upp här nu, eller?
Jag tror inte det. Jag tror att han vill spela i ett lag som förväntas gå bättre ändå. Han skrev väl bara kontrakt den här säsongen också med HV, va?
Ja, så jag tror inte han har några underliggande kontrakt med HV så. Och jag har inte hört talas om att det har skett tidigare att lag, eller spelare skriver kontrakt som gäller om klubben åker ur, alltså med en annan klubb.
Men jag tänkte lite så här, ryktet vi hade för några månader sedan kring Anton Blomqvist, att han då ska ta över HV71 om AIK inte går upp. Alltså att det kan finnas en sån.
Ja, men underifrån så tror jag att det är, i alla fall för spelarna så är det ju en annan grej. De får ju skriva med SHL-klubbarna. Och så, för SHL får ju plocka spelare från Hockeyallsvenskan innan ett visst datum. Men jag vet inte om det här upplägget skulle gå till så. Men ja, jag vet inte. För oss som inte kommer från Linköping och Jönköping så... jag ser väl det här som att visst, de är rivaler, men det är inte... för dem är väl här en jätte grej, men Nick Shore, han kommer ändå vara, alltså det är en legoknäckt ur det positiv bemärkelse. Han kommer fortfarande
positiv.
Ja, men alltså han kommer fortfarande, han kommer göra sitt bästa för HV på, alltså han skiter väl i vilket klubbmärke han har.
Jag förstår din poäng.
Det är den grejen.
Är det inte som att Kryger skulle skriva på för Gnaget, menar du?
Nej, det är inte samma sak.
Men han blir förmodligen ersatt då till Sebastian Strandberg då, som ryktas då gå till Växjö. Så att det kan ju ändå bli Tyretti då med nytt avtal och sen Nick Shorin som kamrat kanske.
Mm. Inte helt omöjligt. Mm.
På tal om liksom silly bomber, den här hajade jag till nästan ännu mer på. Marcus Nilsson ska då eventuellt lämna Färjestad för Björklöven av alla lag. Och då satt jag direkt så här med dig och Anna Robin, så här, har han någon förankring liksom till Umeå Björklöven, eller är det bara liksom en sportslig utmaning han är ute efter? För det är ju en bra spelare.
Ja, alltså de har ju lite pengar uppe i Umeå, men vad är det bästa de kan slänga fram till en spelare som bara för något år sedan eller två ansågs vara en av de bästa i SHL? Ja, alltså Björklövens bästa bud borde ju absolut kunnat matchas av en 3-4-5 SHL-klubbar. Men nu börjar ändå ekonomin, trots att TV-avtalet är långt efter SHL, så börjar ju vissa hockeyallsvenska klubbar kunna erbjuda, alltså, sina toppspelare löner som ändå går att jämföra med vissa SHL-spelare. Alltså, du får ju mer pengar i en första kedja eller andra kedja i Hockeyallsvenskan i vissa lag än du får i vissa andra SHL-lag om du inte är en toppspelare. Så att,
man kanske har sålt in resan också, jag vet inte. Alltså, det kan vara som man skulle kunna göra upp i SHL, alltså den sportsliga resan, om det nu är så. De har haft liksom höga ambitioner länge, och det kan ju finnas andra saker som kittlar en, liksom att ha allra högst lön. Liksom,
ja, men kanske man blir en, alltså,
ja, man får en annan roll.
En spelare man bygger laget kring och blir ju en tydlig stjärna i Löven.
Det är nog främst det, för att han har gått igenom det här nu, att han har varit petad i Färjestad från att ha varit en toppspelare tidigare. Och är man kanske rädd för att hamna i en sån situation igen, utan vill verkligen att nu ska jag vara the guy igen. Nu ska det inte vara något tvivel om att jag spelar alltid powerplay. Så då är nog Björklöven ett väldigt bra steg.
Mm. Det är en bra signing om den blir av.
Oerhört.
Cool värvning.
Verkligen.
Vi har från eget håll också från Rosa Abris uppgifter att Modo verkar göra klart med Jesper Olofsson. Vad har vi på den gubben?
En bra målskytt så, men jag höjde väl lite på ögonbrynen att man skriver ett femårskontrakt med en 32-årig spelare.
Fem år då?
Ja, och det...
Ska det... inte glömma nu att topp tre i Hockeyallsvenskan i skytteligan är över 35, så att säga.
Ja, alltså, men Jesper Olofsson för mig har aldrig varit en liksom en topp-topp-spelare. Utan det är ju en komplementspelare du sätter bredvid en toppspelare. Alltså en slutprodukt, en avslutare. Sen, jag vet inte vad de betalar honom för pengar. Ger man honom fem år för en mindre peng, så att man erbjuder liksom längden istället för lönen. Alltså en trygghet för en äldre spelare. Så, men jag var inte liksom övertygad om att det är kanon.
Mm, han har inte haft, som du sa, en jättestark säsong i Schweiz då. Men fem år verkar det bli i Övik för Olofsson. Malmö gillar ju sina finländska stjärnor. Och Janne Ikkonen ska ju vara ett namn också här för Redhawks.
Ja, nej, men det är väl intressant såklart. De behöver ju verkligen en kvalitet, för att känslan kring Malmö är alltid att ska de hänga kvar så gäller det att de prickar rätt på sina importspelare. Det får inte bli fel. Så att varje gång måste
det
bli rätt.
Ja, ja, men jag håller med. Vi får ju se, det är så svårt att säga liksom hur det ska gå i en ny klubb. Men någonting behöver ju förändras, och det kanske inte bara är liksom rekrytering av spelare, utan att man behöver sätta liksom ett spelsätt som funkar för dem man redan har signat på med.
Anar jag ett lågt betyg här?
Vi får se.
Vi kommer till det snart. Vi ska ju först såklart ta den näst sista omgången i SHL. Det var ju ett par toppmöten som jag tänkte att vi ändå skulle landa i först. Där Skellefteå visade klassen 4-0 mot Växjö, men dyrköpt. För det kan bli så att Jonathan Pudas missar kanske hela slutspelet eller stora delar av slutspelet. Där ryker väl Skellefteås guldchanser. Klarar man verkligen en matchserie, kvart, semifinalspel, eventuellt då, utan liksom en av ligans bästa försvarare?
Så man bygger ju väldigt mycket kring honom, så att risken är ju om en byggsten som är central faller bort, precis som du säger, så kanske kvaliteten på det som man vill göra blir sämre. Och sen så, som sagt, han gör ju otroligt mycket poäng och är extremt viktig i powerplay också. Så att,
kan vi liksom uppskatta, om vi säger att Skellefteås guldchanser inför ett slutspel ligger på 25%, vad går siffran ner till om Pudas inte spelar en minut?
10-15 kanske. Ja, alltså det är
halvering då.
Alltså, frågar man inför vem får inte bli skadad i Skellefteå, så tror jag 9 av 10 hade sagt Jonathan Pudas. För där, alltså, de har ganska brett med offensiva spelare. De hade kunnat klara att någon av dem var borta, så där, men det här blir ett ordentligt avbräck.
Vad är det för skada, vet vi? Nej,
det brukar lite hemligt nu.
Ja, jo, jag tänker om lower body. Såg liksom situationen eller något sånt där.
Body injury.
Fraktur, sa han det?
Ja, fraktur på överkroppen. Det, ja, jag vet inte ens om det är arm, axel, men bara för att liksom, ge någon slags prognos på om det ens går att spela. Alltså, du kan ju eventuellt spela med någon liksom fraktur i någon liksom övre kropp.
Ja, ge mig en fraktur man kan spela med.
Ja, men, alltså, det finns ju spelare det finns ju spelare som har spelat med brutna reben och sånt där, men det är ju ingen bra idé.
Vi har spelare som har spelat med brutna tummar och sådär. Alltså, du tejpar upp satan eller har så här skenor och grejer. Alltså, ja, brutna fingrar går ju. Men
handskador är ganska vanligt att folk spelar, men det märks ju direkt när någon har det. Men det händer ju, men jag kommer ihåg när Patrice Bergeron spelade i Stanley Cup-finalen med brutna reben. Då fick han ju ta sig till sjukhus efter sista matchen för att han punkterade lungorna. Liksom.
Stefan Schwarz spelade en kvalmatch en gång i fotboll i 70 minuter utan hälsena. Det är ändå det coolaste jag någonsin har sett.
Det går ju typ inte. Jag har dragit av
med Stefan Schwarz.
Att vi alltid romantiserar det. Så det är ju fullständigt korkat egentligen.
Ja, det är det verkligen. Men i ett slutspel blir det ett annan.
Växjö då? Alltså, lite ojämn här på slutet. Är det liksom en sista formsvacka vi ser här nu inför slutspelet? Eller är det någonting annat som liksom saknas? Skulle man komma tre exempel så blir det ju LOC i kvarten, och då ger man ju liksom också bort en eventuell hemmaplansfördel i en semifinal, kanske då mot Skellefteå.
Ja, alltså en match är ju ingen match ändå på något sätt. Man har ju inte sett något tecken nu efter jul på att de skulle på något sätt ha någon formsvacka. Men, och hemmaplansfördel, det är såklart viktigt, men inte liksom avgörande för ett Växjö. Så att, ja, det återstår verkligen att se. Har vi en tabell? Kan vi kika på tabellen?
Ja, upp där, ja.
Exakt, 96. Men det är ju en poäng bara.
Det är ju det. Det är ju en av de kamperna som liksom lever här nu inför för kvällens omgång. Vi ska komma till det lite senare. Den kanske bästa matchen som jag också kollade lite på var Frölunda-Färjestad. Den innehöll liksom nästan allt det där man vill se en toppmatch, tycker jag. Mycket mål, smäll ordentligt, lite grinigt och till sist då ett straffavgörande. Och jag tror att de här lagen kommer att sätta på varandra någon gång under slutspelet, och det här kommer att bli, tror jag, liksom den stora holmomgången i den där slutspelserien.
Ja, och vad tror vi då? Vi hade en tes om att om AIK och Djurgården skulle möta, så skulle det laget som liksom vann ändå vara out sen. Skulle det kunna vara något samma liknande fenomen här? Att det blir en sån head-to-head?
För urlakat.
Ja, exakt. Mm. Och vilka, vad tror vi då? Alltså, blir det liksom Färjestad som likt förra året var det i semifinalen gå vidare, eller är Frölunda vassare i år? Har de lärt sig sin läxa?
Ja, jag skulle säga 60-40. FBK kanske?
Ja, något sånt. Färjestad känns för mig något starkare, men ingen slutspelsrunda, en skada på fel spelare som vi snackade om i Pudas till exempel. Det kan flippa oddsen direkt.
Så är det. En bra match var det. Sen får vi väl ändå konstatera och gratulera för den delen. Oskarshamn har vunnit en match igen.
Ja. Oh,
16 måste... torsk senare. Så passar man ändå på att vinna, och det ska nog inte underskattas att man får in en trepoängare på hemmaplan, även om man lägger 6000 poäng upp till säker mark. Så när man inte har vunnit på så lång tid och alla vet vad som nu stundar med liksom det här småländska liksom mardrömsmötet då, mot HV71. Mm. Så ja, pluspoängen då att de ändå får in den här segern.
Ja, absolut.
Utan Lodin, utan Karlqvist.
Ja, men verkligen. Det blir väl på något sätt en värdemärkning på att de har försökt bygga någonting som är spelmässigt hållbart i ett kval. Att man, ja, men dels att vinna är skönt bara för känslan, men att man också känner att man kanske spelar bra, förhoppningsvis. Jag vet inte om de kände det, man kan vinna utan att spela bra, men det är väl viktigast.
Det är ju lite kul att det laget de vinner mot är ett lag där det liksom inte fick torska, Örebro. Ja. Så det gav lite liv till den här sträckstriden sista verkligen matcherna.
Ja, och hur blev liksom den här förändringen i Örebro? Nu ser de ju ändå ut att missa liksom topp 10. Sätter du fiaskostämpel på det, Robin?
Nej, inte på förändringen. De var ju, det fanns ju genuin risk att HV skulle gå om då. Där tycker jag väl ändå att Niklas Eriksson har utfört det som var huvuduppdraget. Men för 3-4 omgångar sedan så hade nog de blivit väldigt besvikna om man sa att ni kommer missa play-in. Men en match kvar.
Ja. Ja.
Men det är svagt att torska mot Oskarshamn, tycker jag ändå. Alltså som är en sån otrolig brygga. Alltså om man ändå hade någon chans att ta den här topp 10 så skulle man ju verkligen försökt cementera den.
Oskarshamn kan ju inte avsluta med liksom... Förr eller senare måste de ju vinna någon match. Liksom. Ja. Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi såg ju i tabellen också att Modo också har spelat till sig en chans. Mm. En rätt bra chans efter 6-4 mot Malmö. Malmö är ju färdigspelade för säsongen, ligger lite i ingenmansland. Så att det är ju Rögle, Modo och Örebro där då som gör upp här om plats 9 och 10. Det finns lite målskillnad och så vidare också att ta hänsyn till. Så att det är ju där kanske den största spänningen ligger här nu inför kvällens slutomgång.
Mm, det ska bli jättekul att se. Då har vi ska se. Just det, Rögle Modo möts och sen har vi Örebro möter Linköping. Ja, spännande. Och Linköping i sin tur, har de är klara för... Nej, de är inte klara.
De har tagit klara. Platsen.
Ja, de har gjort det. Mm. Ja.
Så att det är den kampen jag nämnde som gäller, och sen platsen 2-3 i tabellen.
Ja. Ja, snyggt, bra.
Det kunde alltid finnas något som lever i sista omgången.
Ja, alltså,
som
är på.
Men vi hade väl en förhoppning om, vi ringade väl in HVs sista match för några månader sedan och sa att det här kan ju bli liksom den stora finalen. Men nu har ju HV tagit för få poäng för att det skulle bli spännande här i omgång 52.
Just det.
Här har vi odds från Hyper och vilket lag då som vinner SM-guld. Då ser vi att det är rätt jämnt. Topp 3 förlagt här då med Färjestad, Växjö, Skellefteå i den rangordningen. Frölunda på fjärde plats, sen är det ett stort hopp då till klubbar som Leksand, Luleå och Timrå. Så att det är väl ingen jättevågad gissning att de fyra sämre oddsen då.
Mm.
Där har vi kanske de två semifinalparen.
Ja, men...
Det odds som sticker ut, tycker ni?
Alltså, bäst odds till den verkliga sannolikheten är ju Modo. Det är ju inte liksom 5 gånger större chans att ett Linköping vinner en.
Ja, men Modo vinner inte SM-guld.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att Linköping har ungefär lika stor chans.
Ja.
Nej, det tror inte jag.
Nej, men det är 1% versus 2%.
Om ni får 500 escudo, svara mig. Vad sätter ni pengarna på? Det är Portugals gamla valuta.
Vad sa du?
Det är Portugals gamla valuta.
Mm. ja.
Växjö. Ja.
Jag brukar inte spela så mycket.
Nej, men då får du sätta dem på sparkonto om du vill.
Ja, det gör jag. Ja. De åker rakt in på sparkontot.
Underbart. Magister Lagus, är du redo?
Ja, så redo man kan bli.
Hockey-Sverige, stort villa.
Ja, verkligen.
En och annan tränare kollar säkert och är nervös.
Ja, men så är det ju. Min telefon är liksom öppen. Det är bara att ringa och ställa frågor om man undrar mer om sitt betyg.
Den är redo för gnäll, helt enkelt, att misstänka. Det brukar bli lite gnälligt när man ska sätta betyg. Vi ska ju göra det på samtliga SHL-coacher. Det är lite sådär examensdagen då inför ikväll.
Mm.
Vi kan väl konstatera att 11 av 14 klubbar har haft samma tränare.
Ja.
HV har gjort en förändring, Rögle har gjort en förändring och Örebro
ja.
Har gjort en förändring. Du har fått en oerhört klassiska betygsskalan 1-5.
Ja, exakt. Ja,
där 5 är toppklass och 1 är underkänd.
Just det, och det är ju det generationen innan. Hade du 1-5 i skolan? Det är bara en sidospår.
Nej, jag hade IG till MVG.
Ja, jag med. Mm. Ja, sista året som hade det faktiskt. Ja. Så att det var det.
Ja, det var det. Det var det hela. Vi ska också säga att vi har slängt in Jonathan Knektas tippning också för att se lite hur han ligger till inför slutomgången. Så det är liksom mer på samma skylt, helt enkelt.
Ja.
Vi börjar väl från toppen då.
Ja, vi gör det. Okay.
Thomas Mitell och Färjestad.
Ja, men Thomas Mitell har ju jag ändå följt en del sen han var i AIK och sen testade liksom vingarna på andra sidan pallen. Och jag tycker att han väldigt ofta ger ett liksom högt förtroende och att han han är ju en coach som vill verkligen ha ett spelande lag skulle jag säga. Väldigt offensivt stark tränare och har gjort det väldigt bra med Färjestad. Sen så har han ju väldigt bra spelunderlag. Och sen så är det också en liten disclaimer i att så här, hur mycket kan en coach påverka liksom, laget med hjälp av eller inte med en sportchef?
Det är fruktansvärt svårt att utvärdera tränare.
Ja,
för att vad är sportchefens förtjänst? Vad är spelarnas förtjänst? Och är spelarna så här bra egentligen? Eller är det tränaren som har gjort dem så här bra?
Det är svårt att säga. Liksom,
men att vinna grundserien, är inte det liksom en femma per automatik då?
Men jag är liksom lite sådär sparsam med femmorna. Och det är också, de ska känna att de vill liksom jobba upp den där femman över tid.
Han har inte så lång tränarkarriär än.
Nej, precis. Han kanske har liksom, behöver vara bättre över en ännu längre tid. Men att ha en fyra tycker jag ändå är väldigt bra.
En stark fyra.
Han fick ändå sparken i NHL. Så att...
ja, men det,
det ska vi inte det,
nej, verkligen.
Här har vi Robban Olsson i Skellefteå. Vi ser att Knekta ligger rätt nära även där. Han är rätt på Färjestad.
Ja, just det.
Sedan 2021. Också en härlig karaktär tycker jag.
Ja, verkligen. Och liksom lyckas ändå bygga liksom en... Både Färjestad och Skellefteå har ganska förutsägbara liksom spelstilar, men är väldigt svåra att ändå bryta ner. Och det är väl en styrka liksom till en coach när man bygger en så pass liksom robust på något sätt spelidé som de också verkar utföra match efter match, att man liksom litar på det. Det ser ganska likt ut hela tiden. Och ja, man slutar ju, eller man är tvåa, man kan sluta tvåa eller trea, och det är också ett högt betyg ändå, oavsett laginsatsen.
Så han har levererat över tid också. Alltså, med Djurgården så tycker jag att han konstant höll dem högre i tabellen än
vad de borde ha varit.
Ja, och sen... Ja, han har inte misslyckats något år i Skellefteå heller. Så att jag tycker att det är svårt att... Det går inte riktigt att hacka på honom på någonting. Utan allting han gjort har varit vast.
Stark fyra. Ja. Kanske är det också på Jörgen Jönsson. Fyrorna duggar tätt. Knäckarna tippade ju dem också fyra. Och ligger ju trea just nu. Så han tippar bra.
Verkligen. Ja, men det finns mycket bakom knäckta spannben. Men alltså, Jörgen Jönsson har ju också en kort tränarkarriär egentligen. Men har
en väldigt framgångsrik kort tränarkarriär.
Ja, vad är det? Ja, precis. Huvudtränare sedan 2022. Så var han väl assisterande tränare?
Ja, han letade ju lite efter karriären. Han blev ju assisterande sportchef direkt efter. Sen blev han sportchef, så var det inte riktigt för honom. Så hoppade han av och så var han ungdomstränare, sen var han ASS-tränare. Så han, det tagit ett tag för honom att hitta rätt vilken roll han ska ha i hockeyn. Men här, jag tycker att han har utvecklats till en väldigt, väldigt fin huvudtränare. Och Växjö hade jag honom på prov där som ASS länge. Så att...
Och sen har jag i och för sig också ärvt mycket liksom som man har byggt upp över tid i Växjö. Men att lyckas fortsätta förvalta det och inte låta liksom att man vill liksom sätta sin egen prägel på det är också en styrka, kan jag tycka.
Det är inte alltid att...
Nu har vi gått vidare här, men...
Vet inte. Ja, vi har tyvärr väldigt begränsat med tid.
Exakt. Men så vi
trea
får
bara.
En trea på Roger Rönnberg. Nej, men... Det är som sagt spekulation till viss del i det här, men han har varit i Frölunda så länge nu och hållit en liksom hög nivå. Det kan ju ingen säga någonting om, men att den här säsongen har väl ändå dippat lite spelmässigt fram till och med jul. Och sen så vet vi ju aldrig att liksom, det förändrades.
Och vi vet ju också att han ska köra en säsong till. Mm. Men jag är lite inne på om han gör ett jättebra slutspel här, att det kanske ändå är läge då. Alltså, men nu tackar jag för mig.
Ja, men alltså, ja, vi har pratat om det förut, att det kanske är lockande. Men ja, jag vet inte, det är den här säsongen vi bedömer. Och att man hade kunnat förvänta sig ytterligare lite mer utav Roger.
Vad säger Robin?
Men det känns kanske, alltså, om man tittar på hela hans karriär så är det ju ett oerhört imponerande jobb han har gjort. Men jag skulle kanske lägga den här säsongen lite mer på att Det har varit en tung generationsväxling i Frölunda efter Joel Lundqvist.
Det ska man inte glömma bort.
Den biten, så det kanske därför hackar lite.
Här har vi Charles Berglund, interimlösning.
Jag ska bara säga att jag fick de här två som en, så jag trodde jag bedömde dem som ett par.
Ja, men det får du gärna göra. Challe och Challe då, tänker
jag. Ja, exakt. Vilket är konstigt, för det har jag inte gjort med någon annan. Rättfärdigad
fyra skulle jag också säga.
Ja, jo, absolut. Och jag tycker att man har liksom hanterat hela den här turbulenta säsongen på ett väldigt bra sätt. Och han har väl också haft en tränarkarriär som har varit lite skakig. Men det känns som att han ändå har hittat hem den här säsongen i sin tränarroll. Och de har väl överpresterat med Leksand på något sätt.
Absolut.
Fram till
nu, kanske inte när på budget om man är så. De har väl lagt mest pengar i serien, eller?
Nej,
sägs det i alla fall.
Inte det HV. Eller menar du på sin
tränare? Ja, okej. Okay. Ja, nej, men mest pengar på truppen. Men ja, HV har ju kanske spenderat om här när de försökt rädda kontraktet. Mm. Men,
Vi tar oss vidare till Claes Östman. Här måste väl femman komma? Nej, det har varit en fyra bara.
Ja, exakt. Nej, men och Claes har jag faktiskt inte så jättebra koll på sen innan, men den här säsongen har man ju definitivt lyckats förändra Linköpings sätt att spela på och liksom etablerat likt då kanske topplagen ett ganska ja, men inte förutsägbart sätt, men ett likadant sätt att spela på, att man liksom själv har en spelidé som ändå dikterar spelet, skulle jag säga, och det är ganska svårt att göra det som tränare.
Så jag och är ju att lag här som också har tagit många placeringar på Knäckas tips. Vi såg att Leksand tippades väl 10 och LHC ännu längre ner. Så att det är ju
man förväntade sig inte så mycket då kanske, utav laget, och en tränare är en stor del av det. Så att, ja, väldigt positivt och överraskande.
Många bra betyg här nu. Ante Karlsson och Timrå då?
Ja, men
fyra. Dead man walking.
Ja, men faktiskt. Men jag har ju inte riktigt, utan att veta speciellt jättemycket om vad som händer innanför väggarna i Timrå, så tycker jag ändå han sen han tillsattes har gjort det otroligt bra. Alltså vänt på tagit sig upp och sen dessutom varit i slutspel och gjort mer än vad man kan ha förväntat sig av Timrå IK. Så att han avslutar väl i så fall med fanan i topp på något sätt, och han verkar omtyckt, och Timrå spelar stundtals väldigt underhållande hockey. Så ja, men den här säsongen ändå en fyra, trots att de missar topp 6.
Så är det. Vi tar oss till den nedre regionen alldeles strax. Här kommer ett litet lägre betyg då för Thomas Bulan Berglund, som har tränat också väldigt länge i Luleå. En del är väl inne på att det kanske börjar bli dags för att fundera kanske på någonting annat, även om Bulan är Bulan liksom, en superikon i Luleå.
Så är det ju verkligen, och jag gillar honom liksom som person och som ledare då, eller den typen av filosofi han sprider, men har väl inte liksom riktigt lyckats i Luleå. Och återigen, beror det på spelarunderlaget eller beror det på den spelidén han vill implementera, eller beror det på kanske på en kombination?
Ja, hur bra blev liksom Omark-återkomsten då?
Inte så bra som man hoppades, tror jag. Han har ju absolut producerat poäng och sådär, men det spelar ingen roll hur mycket poäng man gör om man inte går liksom till slutspel. Nu kanske de gör det, men inte hamnar så högt som man vill ändå. Jag tycker att de hade kunnat placera sig högre.
Roger Hansson i Rögle.
Ja, svårt att säga. Det har ju gått bättre än med bröderna Abbott. Men jag vet lite för lite, och jag tror ändå att de har ju ett bättre underlag än att hamna där de hamnar. Och oavsett om det är Abbotts förtjänst eller Hanssons förtjänst, så har han inte lyckats få ut det man hade behövt utav det här underlaget.
Ja, och det vart ju en förändring, Robin, för Rögle. Visst, det har ju gått lite bättre, men jag blir lite sådär som med Örebro, att sådär, fick väl inte den där riktiga kicken som man kanske vill ha vid ett tränarskifte.
Ja, de fick ju inte det lyftet som truppkvaliteten bör rättfärdiga, så att säga. Men svårbedömd tränare i och med att han har varit här så kort tid och inte heller har någon större historik som huvudtränare innan. Så man vet inte riktigt vad han står för.
Nu kommer femman! Ja!
Ja. Nej, men jag tycker jag är otroligt imponerad över, jag sa det, ja, när sa jag det? Någonstans i mitten av säsongen, att jag tycker att Modo spelar väldigt underhållande hockey. Sen har de blandat och gett ganska mycket med det, och också varit det som varit underhållande, att ja, men oförutsägbara på ett sätt som gör att de kanske inte riktigt mogna i en sån här liksom SHL-typ av spelidé.
Minns du att vi pratade lite om hur Modo skulle spela inför säsongen, om det skulle vara så att de skulle anpassa sig efter att liksom vara ett bottenlag i SHL, eller att de skulle ta vidare på att de är ett hockeyallsvenskt topplag? Och jag tycker det har landat lite i det sistnämnda.
Exakt.
Och det har funkat.
Exakt. Och det tycker jag är stort liksom, så här, men det är starkt att våga fortsätta bygga vidare på det man har gjort bra i en mycket lägre serie. Och att spela anfallshockey första året i SHL, eller en så pass liksom offensivt präglad hockey, det är ändå Mattias Karlins förtjänst, skulle jag säga. Och stort plus på placeringen också då, som nu kommer bli. oavsett om det blir play-in eller inte. Och Niklas Eriksson i Örebro, svårt att bedöma. Liksom man kanske blir färgad av tidigare säsong när han har gjort det otroligt bra och sen har han kommit in, men tycker ändå inte att liksom, tiden efter Johan Hedberg blev sparkad har ju också blandat och gett. Det är klart man har tagit poäng, men jag tror inte att det kan tillskrivas Niklas Eriksson lika väl som om Johan Hedberg hade varit kvar, hade de säkert tagit de poängen ändå. Det tror jag faktiskt. Så att, han är en bra tränare, men jag har inte gjort det som Örebro ändå hade behövt. Liksom.
Här börjar det bli väldigt tydligt att sportchefsjobbet från tidigare var ju bara inte, alltså truppen som både Johan Hedberg och Niklas Eriksson har haft är ju bara inte riktigt bra. Mm. För att rättfärdiga någon högre placeringar.
Ta en titt på Thomas Kollar då. 2+, är kanske lite snålt ändå, eller?
Ja, men han har ju varit ett par säsonger nu, eller blir det 22-23? Ja, 2, det är hans andra säsong. Och det slutade lika liksom dåligt förra året, så att med det lite grann i ryggen för det här betyget och att de hade ändå chans att spela till sig en bättre placering många gånger i år i liksom lite avgörande matcher, så har man misslyckats med det också.
Mm. Har ändå det tippats jumbo av rätt många, inklusive Knäckta, och det har man ju ändå distanserat sig från rätt tidigt. Har ju liksom aldrig varit nära egentligen mer än några veckor kanske att bli direkt inblandad i en bottenstrid.
Nej, precis. Nej,
jag säger att han ska ha en 3 faktiskt.
Ah, okay. Ja, men det är uppfriskande med någon som säger emot det.
Och sen misstänker jag att vi kanske får upp 2+ på de 2 sista då. Johan Lindbom, det har ju inte fått den träffen som hela HV71 hade önskat. Har ju också avtal nästa säsong. Vi får ju se vad som händer kring det såklart. Beroende på finalserien här mot Oskarshamn.
Så är det ju verkligen. Och,
ja...
Ja, det är otroligt svårt. Alltså mycket av deras prestation blir ju att man ser att de har misslyckats med att placera sig liksom bra. Men det har ju inte sett bra ut speciellt stora delar av säsongen alls. Utan de spelar ganska dåligt. Och det har väl mycket att göra med självförtroende, vet jag också, för AIKs del. Liksom att man kan spela bra och sen så rinner det ändå in och så förlorar man matcher. Ja. Men nej, han har inte lyckats i HV och det kanske var fel att sätta ner honom i båset som lösning igen.
Robin, ska han vara kvar? Vi säger att HV liksom tragglar sig vidare här, en 7-matchserie mot Oskarshamn. Ska han ändå vara kvar då, tycker du?
Nej, han är för dålig. Tyvärr. Men alltså, Montén satte ribban ganska lågt för hur bra HV skulle vara och han har ändå inte lyckats överträffa det sen han kom in. Och han är ganska lång tränarhistorik nu i HV där det inte har varit bra. Jag vet att han vann SM-guldet 16-17, men där känner jag med att det var en säsong där man prickade rätt på allting. Och den tränarkonstellationen med Lilias Lund och Niklas Ram, som nu Niklas Ram är en viktig del av Växjö Lakers tränarstab. Alltså det handlar ju också om att få ihop den här trion, teamet. Att ha exakt rätt assisterande. Det kan ju slå rätt eller fel vissa säsonger. Så att, ja.
Och Philander har ju gjort bra säsonger tidigare med Oskarshamn. Men den här säsongen har ju ingenting funkat för honom, förutom typ powerplay.
Jag kan ändå tycka det är lite coolt att de står kvar med honom och ger honom möjligheten här att ändå försöka vinna serien mot HV71.
Ja, men kanske 5+ på Oskarshamns då ledning, men han har inte riktigt liksom lyckats med det han vill säkert. Jag tror att han är antagligen ganska självkritisk också, och bara sett till den här säsongen så får man ändå säga att det är ett 1+, även om jag Knäckta tipsade om 7 till och med, men
de var hypade där förra året,
men de varit lite överhypade tror jag, men jag tror att man inte hade nödvändigtvis varit självklar att hamna i botten, så vi får se vad som händer i kvalet helt enkelt, men den här säsongen har inte varit så bra för Martin.
Nej, tack för betygen.
Tack.
En 5 noterar vi och 2 underkända betyg då.
Ja.
Det pågår ju slutspel.
Det gör det.
I Hockeyallsvenskan. Och det är ju de här 8-finalerna. Det är ju bäst av 3 som gäller. Och det var ju, som jag inledde programmet med, småländsk Grand Slam. Jaha. För att i playoutet så vann också Västervik. Där är det bäst av 7. Det kan vara väl värt att notera. 3-1 starkt borta mot Östersund. Men det kanske starkaste var ju då Kalmars 3-2-seger mot BIK Karlskoga. Och då blir det lite så här rub it in för Sportbladets reporter Emil K. Langnelius, som vi ska ha med oss här på länk, som vi alla vet har ett hjärta som bankar för BIK. Så vi kopplar väl upp oss och säger god morgon, Emil. Och ja, har du kunnat sova någonting i natt eller?
Ja, lite i alla fall. Nej, det där såg ju inte så bra ut. Jag fick ju frågan att vara med i studion här, och det var väl att be om förluster, skulle jag vilja säga. Så att nej, det var lite oroväckande som vanligt med BIK när liksom man går in med väldigt bra form. Det är ju inte ovanligt, men nu var vi ju faktiskt 2 efter efter Brynäs de senaste 25 matcherna. Och då blir det ju direkt så här att vilka kommer välja, så här, man kommer inte våga möta Bick. Men då börjar ju folk redan snacka kvart. För fan, vi har en åttondel här först. Ja, exakt. Och nu vann ju Kalmar och nu är det ju kniv mot strupen här. Det kan ju vara slutspelat på onsdag.
Så du, om vi liksom bara går tillbaka lite grann, du nämner ju ändå avslutningen här, alltså liksom sista halvan av hockeyallsvenska säsongen, att BIK har ju varit liksom näst bäst. Hur mycket gnager du på det? Hur irriterad är du över den där episkt usla starten Karlskoga ändå fick?
Ja, det kan man ju ifrågasätta såklart, men man kanske gick in lite oödmjukt i säsongen, trodde att man var bättre än vad man var helt enkelt. Det som är lite, vad ska jag säga, styrkan eller man ska säga med en sån klubb som BIK är väl att man i alla fall har tålamod. Om vi pratar Djurgården och den typen av klubbar, så hade ju då hade ju tränaren rykt efter 6 matcher liksom. Nu fick ju Hall vara kvar. Sen vid jul så sparkar man andra tränaren då, Schultz, och tog in min gamle vän Martin Tillander, och efter det så har det ju gått som tåget liksom. Men det är klart att man kan titta tillbaks på en dålig start, men ja, jag vet inte vad man ska tycka om det liksom.
Innan vi pratar serien mot Kalmar, vad tycker du, du nämnde ju en anledning här såklart Emil, men vad tycker du, vad förändrades ändå efter den här dåliga starten till det bättre då?
Nej, men det var väl framförallt att man var mer noggrann liksom. Man sprätte ju puckar överallt i början, tyckte jag. Det var ju horribla misstag, och jag tror att när Tillander kom in som är en för detta duktig back, så styrde han upp liksom backspelet på ett annat sätt, att man var mer tydliga liksom, och inte, det var, jag upplevde i början på säsongen var mycket så här chanspassningar i egen zon liksom, och att vi åkte på riktiga indianare, och det blev mer tydligt helt enkelt i spelet. Sen har ju givetvis liksom sådana tänkta toppspelare börjat leverera, men jag trodde ju inte till exempel att Plato skulle vara liksom kanske vår bästa spelare, eller Eskil Backe Olsson. Det finns ju fortfarande spelare som behöver upp, det vill säga Torell till exempel, och Kokkonen och sådana som ska vara liksom ledande spelare. De skulle jag nog vilja se kliva fram mer i ett sånt här läge. Säsongens stora utropstecken är ju annars Viktor Lennartsson. Om ni minns Kulon Lennartsson, gamle Färjestads guldtränarens son, som jag har varit, som är liknande det här grisbick som ju har försvunnit. Det har ju
man, ja, det största, har det försvunnit?
Största bickgrisen dömer väl numera i hockeyallsvenskan.
Ja,
det gör han för jävla bra, vill jag tillägga.
Ja, verkligen.
Ja, jo, men Westner är en fin pojk. Nej, men alltså, man har ju lite den här som jag tycker är oförtjänt. Alltså, förut så var det ju grisar på riktigt, om ni förstår vad jag menar. Nu har det ju varit lite light-grisar de senaste åren. och alldeles för snällt. Så att, ja, men Lillkulon är en sån här som smäller på och startar bråk. Och även Plato är ju en jobbig jävel. Så att vi börjar få in lite det gamla stuket igen. Och men det som är oroväckande är som sagt, som jag sa, nu snackar liksom vi så här kvart redan, och den här åttondelen, det kan ju bli att man ryker, och det har ju varit lite baconcykel på BIK senaste åren, att man har varit bra i grundserien. Ja, men alltså att det är bra i grundserien, men sen när det kommer, då blir man några små kultingar där, alltså det räcker inte. Så att det måste upp helt enkelt, nu får vinnarskallen fram helt enkelt.
Ja, vad var det Kalmar gjorde då som ändå plockade isär BIK i sista perioden, tycker du? Alltså, vad är BIKs svaghet sett till Kalmars styrka?
Alltså, om vi tittar på de tidigare matcherna i säsongen, så det var ju många som var så här, ja, men BIK tar ju Kalmar lätt. Men Kalmar har ju faktiskt den här säsongen 9 av 12 poäng mot BIK. Och vi har, jag säger vi, du presenterar mig som sportbladreporter. Det var länge sedan jag var sportbladreporter. Nu är jag bara fan. Men det jag ska säga är att nej, men alltså, BIK har svårt för Kalmar den här säsongen. Och nu så leder ju BIK med 1-0 efter 2 perioder och ska egentligen leda med mer. Men får ju liksom inte till den här, lyckas inte döda matchen helt enkelt. Och då när det är väl ett, de får börja Kalmar i powerplay i tredje och gör 1-1 direkt. Och då blir det, då märker man att BIK går ner sig och Kalmar sköljer över och sen kommer 2-1 och sen så är det väl 3-1 i tomkasse och sen visst 3-2 på slutet, men det var ju aldrig riktigt farligt så att nu, liksom rent spelmässigt så tycker jag nog att Bick gör en bra match i två perioder, men man måste vara mer, man måste sätta puckarna helt enkelt.
Hur nervös är du inför match två?
Nej, men det här är ju, jag är hur nervös som helst. Alltså jag är rädd att säsongen är på onsdag, så är det. Och nu när, jag tänkte bara säga, nu var det viktigt, nu har ju vi fått tillbaka Kingen Larsson, alltså bäste backen. Men å andra sidan så har ju Bick tappat och vi har ju Lyckåsen skadat sedan tidigare och nu var ju även Olsén borta. Sen är det ju lite svajigt tycker jag. Jag har ju propagerat för det här förr, jag är oerhört emot det här med så här korttidslån och skit. Och förvisso har ju Bick fått in nu Brattström i mål från Färjestad, men det ger ändå en osäkerhet för mig att Färjestad när som helst kan liksom plocka tillbaka honom. Han har ju liksom mer eller mindre blivit första målvakt och nu på resan ner så blev han sjuk nu och då fick Hellgren Smed rycka in och då vet jag inte vilket självförtroende Hellgren Smed har efter att liksom ganska tydligt fått se att han kanske är två. Så det är lurigt.
Ja, vi ska snart gå vidare, Emil, i programmet. Alltid kul att prata med dig. Men om jag liksom får avtvinga dig ett tips här med handen på Bickhjärtat. Kommer ni lösa kvartsfinalplatsen? Ja eller nej?
Alltså, med anti-jinx och allting så säger jag nej. Och det säger jag med kärlek till det här laget. För att så fort jag säger att vi är på gång, då går det åt skogen. Så att vad jag tycker innerst inne, det får ni gissa er till. Men jag säger nej. Jag tror det kan vara slut på onsdag.
Jag ska bara skicka med en grej här. Och det är att jag är ju uppvuxen med att spela med Helgen Smed i målet i Leksand i ungdomslaget. Jag kan säga att han gjorde enormt stabila insatser i både lilla och stora Resport Trophy. Och han har ett psyke som går att lita på när det väl gäller. Så att,
hoppet lever. Alltså.
Hoppet lever, ja.
Det känns tryggt att säga det. För grejen är att jag tycker ju att han är värd att ha första spaden. Men det har liksom vuxit fram med sen Brattström kom. Att Brattström har fått lite mer chanser. Och kanske i viktiga matcher också. Liksom. Och jag tror ju att Brattström hade varit detta igår. Om han hade varit frisk. Liksom. Men jag tycker Helgen är en jättebra målvakt. Och jag tycker att det var... Jag vet inte vad jag tycker om att man tar in Brattström faktiskt. Mm.
Sista fråga, Emil, innan vi lämnar dig och du får steka bacon. Vilket lag går upp?
Alltså Brynäs. Vinner man serien med 17 poäng eller vad det var så ska man ju gå upp. Sen med det sagt, jag menar det kan ju ske säger, men det lag som jag tror kan utmana närmast är väl AIK. Trots att de fick bacon eller baconstyrke där mot Almtuna. För då hade ju dessutom Bick fått möta Almtuna. Så det hade ju varit bra på alla sätt. Men
ja, du landade lite Bick där då. Underbart.
Ja, man har ju kvar flest slutspelare, tror jag. Så att de kan störa.
Härligt, Emil. Alltid kul att prata med dig. Ja. Vi kanske får anledning att återkomma då beroende på mentalt tillstånd då efter onsdag.
Ja, jag kanske aldrig mer kommer in till den här studien.
Det hoppas vi såklart att du gör. Fortsatt trevlig morgon, Emil.
Ja, tack så mycket. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi hålla oss vidare i den här småländska Grand Slam? Alltså så här Kalmar för mig, det är 5+ säsong. Alltså med tanke på deras urusla förutsättningar. Verkligen. Man får liksom platsen sent, man har liksom inget att värva för. Får ju hitta spelare på liksom hyllor som är helt overkliga. Ja.
Nej,
oavsett om man nu går vidare eller inte så Kalmar för mig 5+.
Ja.
Nybro nästan lika så, även om förväntningarna kanske var lite större på Nybro. Alltså ekonomin har ju varit bra, det är en fin lada och så vidare, bra tränare. Mm. Men det är imponerande här, tycker jag.
Helt klart, ja men absolut. Jag tycker att, och de har spelat väldigt underhållande hockey också stundtals, så att man liksom verkligen bjuder på underhållning. Men jag tror att Nybro kommer gå vidare.
Ja, det var ju 6-3, va?
Ja, exakt.
På bortaplan, Eero Savilahti, hattrick. Vad säger du om ny bra säsong?
Men jag tycker alla de här play-in-lagen är intressanta på olika sätt. Nybro har lite mer pengar än de här andra lagen och kan satsa lite mer. Men oerhört erfaren, duktig tränare Tommy Samuelsson. Han är jätteviktig för Nybro. Antuna är väl det klart svagaste av de här fyra lagen. Och det, om jag återgår till de här underliga siffrorna, så tycker jag att så sticker Antuna ut klart lägst av dem.
Ja.
Kalmar, som du var inne på tidigare, de har nästan imponerat mest. Alltså för dem ska liksom, enligt siffrorna, ligga ännu högre. Men de har kanske inte spelarna för att faktiskt spela in de poängen. Men den underliggande prestationen, högt.
Vilka tar 7 matcher igen om det nu blir en sån mellan Östersund och Västervik?
Jag frågar om det spelar någon roll. I och med att Västervik kanske, de kommer kickas ut ändå för att de inte har ekonomin. Så att, men ja. Alltså
Östersund är safe, menar du, oavsett
ja,
vad?
Ja, men det börjar ju snackas om det.
Ja.
Men alltså Östersund är ju...
Men skulle då, om det skulle hända, skulle Östersund få den platsen för... Alltså, så att det inte blir en ny Kalmar, så att säga.
Jag tror det.
Jag tror det är det
som... Och frågan dit först.
Det har varit snacket i alla fall. Men Östersund, jag tycker att de är ett bättre lag än Västervik, så de borde vara bättre över 7 matcher ändå.
Vi ska runda av Hockeyallsvenskan lite senare i programmet, för nu ska vi faktiskt ge oss ut i världen. En favoritpunkt för oss. Och vi ska ta oss till Skottland av alla ställen och säga god morgon till Jonas Emmerdal, som jag hoppas är med oss på länk, både bild och ljudmässigt. Ska vi se om du dyker upp här nu då. Titta, där är du, Jonas. God morgon. Hur lever hockeylivet i Skottland? Och du spelar, ska vi säga, för Fife Flyers. Otroligt bra lagnamn.
Ja, god morgon, gänget. Jo, det är jäkligt bra här borta. Vi spelade match i lördags och lyckades slå Kim Tallberg, som var på programmet tidigare här.
Just det.
Jag lyssnade lite vad han hade att säga.
Vad härligt.
Så det är bra. Vi har match idag igen också mot Nottingham borta. Så det är full laddning här.
Ja. Jag tänkte just kring alltså att man liksom hamnar i Skottland. Kanske inte så här första hockeylandet jag tänker på. Men de skotska lagen är alltså införlivade i det brittiska seriesystemet. Stämmer det?
Ja, precis. Det är 3 lag från Skottland, 1 lag från Nordirland, Belfast, 1 lag från Wales i Cardiff och sen resterande från England. De tillhör Elite Ice Hockey League i Storbritannien.
Och ni håller till norr om Edinburgh?
Ja, precis. Det var så, när jag signade här så hade jag ingen aning heller om att man kunde spela professionell ishockey i Skottland, men efter många år i allsvenskan, både Västerås och i Björklöven, så var jag sugen på att testa något nytt. Och då hörde min agent av sig och sa att ja, det är ett lag i Skottland som ligger precis norr om Edinburgh och typ 40 minuter från St. Andrews. Jag började kolla upp, för jag är en golfnörd också.
Snyggt!
Så det finns ju otroligt mycket golf att spela här borta. Så själva kommunen, man ska säga, ligger i Fife då. Ja, det är hela golfmecka, det är liksom home of golf. Så det är liksom de äldsta golfbanorna i världen. Och ja, det är otroligt om man är golfintresserad och bo här.
Har du gått någon, eller har du slagit ut från St. Andrews, eller är det liksom svårt att få tid där, så att säga?
Ja, det är svårt att komma ut, men jag har ju varit här nu, det är 4:e säsongen, så jag spelar den 3 gånger. Så det är kul att kunna bjuda familj och vänner på en tee time där borta.
Mm. Då får du bara säga i Clubhouse att du spelar för Flyers.
Exakt, då är det väl lugnt.
Ja, exakt.
Men du var ju ändå...
Nej, men hockeyintresset är större där borta, man tror.
Ja, jag tänkte komma till det. För att du var ju ändå i Fife Flyers en säsong, sen åkte du hem igen. Någonting måste de ha gjort bra som lockade dig att ändå liksom återvända och stanna längre, tänker jag.
Ja, men precis. När första säsongen var det lite konstigt där. Den fick ju ett abrupt slut med covid i mars. Så då var det ingen slutspel eller någonting, så... Och sen kommande säsong så var det lite mer problematiskt här borta än vad det kanske var i Sverige. Med regler och så vidare, i och med att det är olika landsgränser och hit och dit. Så det slutade med att det inte vart någon säsong där säsongen efter. Så då signade jag i Östersund i november och spelade där sista delen i Hockeyettan. Där jag aldrig har spelat tidigare, men jag spelade med dem i Hockeyettan där och var nära att gå upp den gången. Men blev ingenting då. Men då hade jag bra kontakt med general managern här borta. Och ja, jag var sugen på att spela en helt full säsong här borta. Och för att kunna avsluta säsongen med lite härlig golf också under vårkanten, tänkte jag. Så då är det läge att testa igen.
Det låter som en perfekt kombination. Men med din hockeyallsvenska bakgrund då, Jonas, kvalitetsmässigt, om vi sätter in flyers liksom i något form av hockeyallsvenskt kontext, och liksom lönemässigt, vad har du att säga om de två frågorna om du jämför det med Sveriges näst högsta liga?
Ja, men vad ska man säga? Five Flyers är ändå den äldsta klubben i hela Storbritannien. Så startades 1938 någonting, så det finns otroligt mycket hockeyintresse. Så om man ska säga statsmässigt kan man jämföra lite med Leksand, att det finns otroligt mycket hockeyintresse, så vilket man inte trodde här borta innan man kom hit. Så alla de här skotska derbyna och sådär, så är det ju fullsatt. Och men ja, när vi möter till exempel typ Coventry och så vidare, Kim Talbjörns lag där, så är det inte lika stort intresse när lite mindre engelska klubbar kommer. Men ja, de flesta klubbarna ändå, som kom på besök, så är det ganska mycket publik. Och sen, ja, vilket lag i allsvenskan, nu är ju Leksand i SHL, men ja, vi är ändå en underdog. Så det är väl så här Västervik, Kalmar, något sånt där liksom.
Det är de skotska lagen som brukar ha tufft i ligan, eller?
Ja, när vi är inte riktigt samma budget som de större lagen, och inte riktigt lika stora arenor som Sheffield och Belfast och Nottingham och så vidare. Men jag känner ändå bättre här borta än vad jag gjorde i allsvenskan. Så det jag tjänade brutto i allsvenskan känner jag netto här. Så man kommer in här som en import, så man får ännu mer gräddfil än man får som en lojal spelare i hockeyallsvenskan, som svensk då.
Vad skulle du säga sportsligt skiljer hockeyallsvenskan mot den brittiska ligan? Är det någon sån här skillnad du direkt kan sätta fingret på?
Ja, man rullar rätt mycket på tre lines här borta. Så det blir stor skillnad i matcherna när det blir inte samma fart och så. Men sen, ja, domarna är inte speciellt bra här borta heller. Ni kan tänka er skotska domare, det är många som klagar på svenska domare, men jag tror nivån är ganska bra i Sverige om man jämfört med här borta.
Hur stor del av laget består av importer? Alltså hur många skotska spelare är i ditt lag?
Ja, vi har väl tre stycken, men de ser inte mycket av isen tyvärr. De sitter mest på båset. Vi har 15 stycken importer, så det finns mycket speltid att få här borta. Och det var just det som jag var inne på, varför jag signade här från början, var att jag var lite less på att vara ett fack i hockeyallsvenskan och kanske vara en så här starg utback och spela så här 15-20 minuter. Här får ju spela 25 plus som back, i och med att vi rullar på fem backar.
Hur har det gått i år för laget då? Vad är liksom, vad var målsättningen innan och vad ligger ni sett i den?
Ja, det var lite upp och ner. Vi satsat för att gå mot slutspel då. Och vi har, tror jag, 2 poäng upp till slutspel just nu. Men det är ett riktigt getingbo där kring strecket. Så det är kul. Det är många viktiga matcher nu i slutet på säsongen. Så jag tror vi har 8 matcher kvar.
Om man YouTubear lite grann, vilket man gör, så dyker det upp tre slagsmål med dig involverad. Har du blivit som en känd slagskämpe där borta nu, eller har det bara blivit så liksom?
Nej, alltså det är aldrig någonting man strävar efter att slåss. Men sen är det lite mer, ja, innan jag signar den här ligan så är det ju liksom, det de är kända för borta är väl egentligen slagsmål och sånt, och det är det de älskar publiken också. Så fort det blir någonting så är det någon som filmar med kameran och så sticker ut något klipp på YouTube och sådär. Så det har väl mest varit att man har varit tvungen att försvara sig själv. Ja, det är andra säsongen nu som kapten i laget också, så det är många som försöker gå på en och störa en lite för att komma in under skinnet på som lag också. Ja, alltså det är ändå ganska många spelare som har många utvisningsminuter i AHL eller East Coast och sådär, som kommer hit till den här ligan för att sätta skräck lite på vissa spelare. För nordamerikansk hockey så har man ju lite mer, man ska ha någon lite tuffare spelare som kan ändra matchbilden och sådär. Vilket lite en stor skillnad mot hur det är i Sverige, skulle jag säga.
Du, ni mötte ju Coventry tidigare i vintras. Köpte du någon tavla av Kim Tallberg, eller?
Ja, jag hörde det, att han var bra på att måla det. Jag känner han Robin Kristoffersson som jag pratade om också tidigare. Så de verkar vara riktigt duktiga på att måla och så. Jag gjorde själv ett försök lite med Photoshop och sådär under covid-tiden, men det har varit inte lika lyckat som deras. Så vi hittar något annat som jag får vara bra på istället.
Jag tror du sakta bytte position där i soffan för att visa en tavla där som man börjar skymta i bakgrunden. Aha, men det var inget sånt, nej. Nej,
men du har ju berättat,
nej,
om,
de har jag hemma i Sverige.
Du har ju berättat om golfintresset också. Har du något annat som du gör att du får liksom tiden att gå runt i Skottland? Det är ju väldigt vackert ställe att vara på också. Alla som har varit i Skottland vet ju om att naturen är ju fantastisk och mycket coola slott att kolla på. Sen kanske man inte fattar eller vad skottarna säger.
Nej, men som du säger, det är ett otroligt fint land att kunna åka ut en del dag, kunna åka upp till Highlands, åka runt och se de här fina slotten som du berättar om. Det finns så många fina fiskeorter också där man kan få väldigt bra fisk och skaldjur om man är sugen på det. Men det är väldigt nära till allting också och finns mycket att se, som du säger. Edinburgh är också bara en halvtimme bort, så där spenderar man en hel del tid också.
Men du, kan du bekräfta att de har fruktansvärt hädisk matkultur? Har du käkat den där friterade snickersen med ketchup, eller?
Det har jag hållit mig borta från. Men det är ju haggis, en annan grej som är stor här borta. Så då beror på lite vem som lagar den, om man ska lita på om man ska äta den eller inte. Men som du var inne på också, det är svårt att höra vad folk säger här ibland. Speciellt om man åker ännu längre upp än vad vi är belägna med Fife. Då. Om man är uppe i Highland så hör man knappt vad de säger. Även fast kanadensare som också pratar engelska får köra liksom översättning för att förstå skottarna ibland vad de säger.
Men nu förvisso i Skottland, då, vi får se. Men är det någon diskussion i laget om Kate Middleton conspiracy?
Nej, det är det faktiskt inte.
Det var en chansning.
Det var verkligen en chansning. Nu, hon är inne på kungahuset där.
Jag tänker att det genomsyrar det mesta politiska kultur.
Nej, men här i Skottland som är inte intresserad av kungahuset på det sättet faktiskt. Nej, man har varit ganska hårt emot det där, om man ska vara ärlig. Så.
Jag tänker att det är därför det talas ju om att det kommer sänka hela det brittiska kungahuset. Så jag tänker att man kanske ville börja diskutera det då. Men vi får återkomma.
Kanske skottarna blir glada då?
Exakt.
Vad ser du Jag vill liksom lämna det royalistiska inslaget nu i hockeymorgon. Ja. Vad ser du, Jonas, i framtiden då? Hur ser ditt kontrakt ut? Vad är du sugen på? Vill du vara kvar? Testa något annat land? Hem till Sverige och så vidare?
Nej, men jag trivs bra här och sådär, men man börjar bli lite äldre också, så det börjar bli dags att testa något nytt, antar jag. Men jag stänger inga dörrar här borta heller, utan får se vad som händer. Man skriver ett årskontrakt här och så. Så får se vad agenten har hittat efter säsongen och sådär.
Om det inte blir Sverige eller Skottland, har du liksom på rak arm något land, kanske mer en liga, som du känner det här är en kultur och ett land jag gärna hade testat att bo i ett år?
Jag har många kompisar så där som har spelat i Österrike och så vidare. Så det vore ju trevligt att kunna bo i Alperna. Så
det låter inte alls illa.
Det var ett jäkla bra. Ja.
Vi ska börja runda av. Det var jävligt kul att prata med dig, Jonas. Hur många matcher sa du att ni hade kvar? Och var det 2 poäng upp till slutspel?
Ja, men tack för att jag har fått vara med och prata lite här på morgonen. Men vi har 8 matcher kvar. Så ja, det är 2 poäng upp till Dundee, vilka vi möter 2 gånger också, så vi har alltid egna händer. Så vi möter de flesta lagen faktiskt igen, som jag har precis ovanför oss. Så det är bara att vi vinner våra matcher, så ska vi nog kunna ro den här slutspelsplatsen i hand.
Och kväll är det hemma då mot Nottingham, eller?
Nej, det blir bussåkande snart där, så ska jag åka om en timme ungefär till Nottingham. Så det är väl 6 timmar ungefär.
Har ni några seger eller poängmöjligheter där mot Nottingham?
Jo, det har vi. Vi spelade mot dem ganska nyligen, men då förlorade vi i overtime. Så. Men det är två poäng system här också, så det är väldigt viktigt att ta sig till overtime så man får i alla fall en poäng, eller möjligtvis två då. Blir man utan pott så är det jobbigt.
Jag förstår. Svinkul, Jonas. Lycka till med matchen ikväll. Så kanske vi får anledning att återkomma då när Flyers går till slutspel.
Ja, absolut. Det vore jäkligt kul. Kul att få vara med. Ha det bra.
Tack för idag.
Tack, Jonas. Tack. Ja, men man är alltid lika glad när man träffar pratglada svenska spelare som liksom spelar på lite sådär obskyra hockeyställen. Nu har vi varit på många coola ställen.
Verkligen, vi behöver en karta med lite
Japan,
sådär knappar.
Korea och Skottland och England har vi varit i, Tyskland och så vidare. Ja. Frankrike.
Just det.
Han var väl en av de som lät mest nöjd med det han var. Många andra vi har pratat med har varit lite såhär, ja, jag blir ju inte kvar ett år till, men...
Mm. Ja, men han som satt och tryckte ner i Marseille, det gick det ju ingen
upp. Nej, han hade det rätt.
Men det är klart, är man golfintresserad och får bo nära St. Andrews, alla som spelar golf vet ju vad det innebär. Så att det, bara det är ju coolt.
Verkligen.
Härligt äventyr. Vi ska runda av då med Hockeyallsvenskan då, innan vi lämnar över. Och det är ju nya matcher på onsdag, då kan det ju avgöras. Vi ser om det blir då en småländsk Grand Slam. Då krävs det ju Kalmar seger och Nybro seger. Och Västervik då eventuellt kan göra 2-0 i matcher på Östersund. Mm.
Ja.
Mm, spännande, verkligen.
Det blir kul om det går till en tredje avgörande i de här matcherna. Så att det inte avgörs så snabbt.
Om det avgörs på onsdag, blir det liksom... lottar man redan då eller väntar man till fredag?
No, säker faktiskt. Inte 100 på det.
För vi säger att vi gör det enkelt för oss, att det är avgjort på onsdag. Mm. Så hamnar vi då, kanske redan på onsdag kväll, i de här valen. Vad landar vi i Brynäs del då, om de får välja då mellan Nibbet och Kalmar?
Det hade inget bra smeknamn på Kalmar.
Nej, men Nibbet vet
jag. Är bra.
Ja, det är etablerat.
Men jag tror att de väljer Kalmar.
Ja.
Ja.
Robin?
Jag tror också Kalmar. Man har någon respekt för Thomas Samuelsson.
Tar Södertälje då per automatik det laget som Brynäs då inte väljer?
Ja, alltså just de har ju också haft ganska bra matcher mot Nybro. Även fast de torskade senast. De är ett av lagen som inte har svårigheter med dem. Så att den känns ganska naturlig.
Mm. Och så AIK som sjabblade bort andra platsen på ett klassiskt AIK-manér, får man väl ändå säga.
Och där, men där pratade vi faktiskt om de faktiskt skulle inte välja då det andra valet som blev kvar efter Brynäs och istället ta Mora då, som de har haft otroligt lätt med under säsongen. Så att det kanske blir bra för AIK ändå att de får välja Mora.
Ja, jag tror också att det blir AIK-Mora och då, blir det ju, då landar vi ju att det blir Djurgården-Löven då.
Men man är fortfarande hellre tagit det play-in-lag än Mora. Alltså det,
ja, alltså de hade inte kunnat välja det, tror jag. Alltså så för att om man inte väljer det och sen schabblar bort det i kvarten så blir det ju snack. Men jag tror att det var ett bättre odds på att de skulle göra det i alla fall.
Det känns ju verkligen dundergivet att de tar Mora. Trots att Mora och Löven är ganska jämna.
Ja, ja, det skulle jag säga. Absolut.
Har vi ett slutspelsträd här i Hockeyallsvenskan eller är det fri lottning inför semin?
Nej, det är ju bäst rankade mot...
Hela tiden mest rankad mot lägst rankad.
Ja. Ja. Bra.
Men, men kul med Djurgården Björklöven om det nu blir det igen. Alltså lite
den rematch. Cool då. Ja.
Det kan bli lite så här stökig kvartsfinal.
Det kan det verkligen bli. Och det är
fyra kul. Matcher.
Nej. Det går nog till 7.
Ja, det är 6-7 åtminstone. Så det kan bli stökigt.
Härligt. Vi får se om det avgörs redan på onsdag och vi ser hur SHL-tabellen också landar, det vet vi, ikväll. Så att vi har mycket att prata om på fredag. Då ska ni såklart titta och lyssna också för den delen. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Samuelsson.